Tack, tack kära vänner att ni bjuder på den här glädjen och förmånen i år igen. Det känns verkligen som att komma hem. Jag har ju varit här i tältet tror jag, ja, kanske 4-5 år på raken. Och jag tänkte ni tröttnar väl snart och vill ha någon annan. Men då får man känna sig väldigt hedrad. Jag känner respekt också inför all den erfarenhet och all den kunskap och alla de andliga upplevelser som finns samlade här just nu. Ni har ju mycket, mycket i era liv som jag saknar och vi behöver varann. Och jag har redan blivit så berikad av alla dessa underbara sånger och vittnesbörd. Så vi är ju inte här för att liksom domdera och berätta för varann vad vi ska göra och säga, utan vi är här för att ösa ur vår gemensamma skattkista och låta oss berikas av varandra. Jag började nog med den här sången förra året också och den kom tillbaks här inför kvällen. Här jag vandrar som en främling genom världens pilgrimsland. Ty jag har mitt rätta hemland bortom flodens dunkla strand. Och jag såg en gång i anden himlens härlighet och glans. Sådan skönhet här på jorden aldrig fanns. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är. Ofta känns det väl att främlingskapet här en klyfta slår mellan världen och den pilgrimskara som till himlen går. Ty den själ som ej i anden sett Guds stad Jerusalem, den kan ej förstå en pilgrims längtan hem. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är. Vore jorden än så härlig i sin ljusa blomsterskrud, är den ändå ej så skön som livets länder hos vår Gud. Därför längtar jag ditt hem till evig fägring, evig vår. Till det land där allt i evig blomning står. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är. Sjung med. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är. Amen. Många är det ting jag ej kan rätt förstå. Många frågor väntar på sitt svar. Men under över alla under jag kan få nåds så stor, så rik, så underbar. Högre än de stjärnor som ger rymden ljus, djupare än evighetens tysta hav, är den rika kärlek från Guds faders hus. All den nåd som Gud mig gav. När jag kom till Jesus med min synd och skam, och för honom utgöt hjärtats nöd, när i tro jag helt mig själv till Gud bar fram, nåd så stor, så rik mig Herren bjöd. Högre än de stjärnor som ger rymden ljus, djupare än evighetens tysta hav, är den rika kärlek från Guds faders hus. All den nåd som Gud mig gav. Aldrig helt jag fatta kan, han älskar mig. Kärlek som är livet för min själ. På sitt kors han dog och utgav sig för mig. Nåd så stor, så rik, som allt gör väl. Högre än de stjärnor som ger rymden ljus, djupare än evighetens tysta den rika kärlek från Guds faders hus. All den nåd som Gud mig gav. Halleluja. Det är ju med bävan man står inför alla sina predikantkollegor här också och ska försöka göra någonting. Men nu är det ju så där att det beror ju på Guds nåd om det ska bli någonting. Och han kan ju ge mig nåd, det kan han ju faktiskt. Så vi får väl se hur det blir. Men jag skulle vilja lägga en liten grund här då. Det är inte så liten heller, det är den bästa grund man kan lägga och den är bergfast. Och den är från Romarbrevet 5. Så jag tror vi reser på oss igen och så ska vi lyssna på Romarbrevet 5, vers 1-5. 5 lär ju vara nådens tal, så här är det Romarbrevet 5, vers 1-5. Och det är den stora nåden som beskrivs här. Genialiskt och inspirerat av aposteln Paulus. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så långt läsningen av Guds eget ofelbara och underbara ord. Må han lägga en mäktig välsignelse till det på allas våra hjärtan. Amen. Varsågoda och sitt. Ja, det är ju evangelium. Genom att lita på Jesus så får vi uppleva total befrielse från allt som skiljer oss ifrån Gud. Och vi slipper förbli isolerade element, isolerade från Guds välsignande närvaro här i livet. Och ännu värre, vi slipper bli isolerade element, bortskurna från Guds välsignande närvaro i all evighet. Oh, vilken frälsning vi har fått. En underbar frälsning. Och vi har fått den bara genom att lita på Jesus. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Nu när vi står i ett rätt förhållande till urtidens Gud. Står i ett rätt förhållande till den gamla av dagar. Står i ett rätt förhållande till Israels helige. Står i ett rätt förhållande till skaparen av himmel och jord som är före all tid och bortom allt rum. Ja, då är vi välsignade. Vi står i rätt förhållande till honom. Hur då? På grund av Jesus. På grund av att vi har överlåtit hela saken. Överlåtit hela förhållandet till en enda. Herren Jesus Kristus. Han är vår frälsare. Han är vår herre. Han är vår mästare. Han är vårt föredöme. Han är vårt allt. Han har blivit vårt allt. Sen han gjorde detta under i våra hjärtan och födde oss på nytt. Det är ett levande hopp som aldrig kan förstöras, vissna eller förgås. Vi är så välsignade. Vi har förklarats rättfärdiga av tron. Du förstår så viktig tron är. Sätt din tro till Jesus och hela himlen är din. Då går rättfärdighetens sol upp med läkedom under sina vingar. Vi har förklarats rättfärdiga av tro. Och vad blir följden? Vi har frid med Gud. Det är en otrolig mäktig sak. Det är, himlen har slutit fred med oss och vi har slutit fred med himlen. Himlen är inte hotfull längre. Heligheten som är opåverkbar, den är inte längre en fara för oss, utan det är ett löfte om att vi ska få förvandlas. Och vi sluter fred med Gud, eller hur? Vi säger inte nämen, nämen och jammen, jammen. Utan vi säger amen, amen till allt som man har. För vi har frid med Gud. Från hans sida är det frid. Och från vår sida är det frid. Ni vet, det står ju i Kolosserbrevet där att när Kristus dog på korset, när Jesus dog på korset, så skapade han frid i kraft av blodet på sitt kors. Frid i himlen och frid på jorden. Och vi kan ju tänka sig, ja, på jorden behövs det ju, men i himlen, vad ska det vara bra för? Men det var ju det att Guds vrede var upptänd mot synden. Guds vrede var upptänd mot syndare. Så han låg i fejd med oss på grund av våra synder. Men när Jesus dog och tog straffet för våra synder, då släcktes Guds vrede. Det står så oerhört där i Jesaja. Väl var du vred på mig, Herre, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Det är frälsningen. Någon gick in där och bar straffet och dina och mina vägnar. Förklarades skyldig istället för dig och mig. Själv var han helt oskyldig. Jag sa oskyldig så han till och med var syndfri. Han var frestad i allt, dock utan synd. Han ställdes skyldig. Han ställdes till svars för dina och mina synder. Och på honom släcktes Guds vrede och han skrek i förtvivlan. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men bara några timmar senare så kunde han säga, det är fullbordat. Och så var synden utplånad för evigt. Och rättfärdighetens sol, som jag sa tidigare, gick upp med läkedom under sina vingar. Så skapar han frid från himlens vägnar. Frid i himlen. Och nu skapar han frid på jorden när han rör ditt hjärta. Och du säger, jag vill inte vara Ogge. Jag vill inte vara motvals. Jag vill inte ifrågasätta och trotsa den som vet så mycket bättre än jag. Den som älskar så mycket högre än jag. Jag vill säga ja till Jesus och jag vill lämna mig åt Gud. Det är ju därför vi är här ikväll, för vi vet att det här är det största en människa kan få uppleva, att i Kristus få lämna sig åt Gud och bli upptagen som Guds barn i hans älskande famn. Underbart, vi har frid med Gud, inte för att vi har blivit så religiösa eller så perfekta. Lägg märke till vad det står. Genom vår Herre Jesus Kristus. Det är där friden ligger. Hade det inte varit för honom hade vi fortfarande varit i onåd. Men nu är vi benådade, halleluja. Så lägg märke till formuleringen. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och det här är spännande. Det är inte bara det att vi fick skulden efterskänkt. Det är den första delen av nåden som är underbar. Men vi får också nåd utöver nåd. Vi får en nåd som vi kan stå i, som vi kan leva i, som vi kan röra oss i och som vi kan få verka och tjäna Herren i. Nåde gåvor, nåde möjligheter. Vilken nåd att vi får prisa honom. Vilken nåd att vi får ära honom, att vi får upphöja honom fritt och förintet här i Sverige. Vilken nåd att vi får leva till hans ära. Och inte bara för oss själva, vilken nåd att vi får betjäna varandra. Vilken nåd att vi får breda ut evangeliets underbara budskap om att det finns frälsning för den bästa och för den sämsta. Halleluja! Han kan till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Och det är någonting som är en underbar nåd att få bära fram. Vi står i en nåd. Vi har en ganska nyfrälst kvinna på Frälsningsarmén i Strängnäs. Hon har delat sitt vittnesbörd på hemsidan och hon vet väl att jag brukar berätta om henne, så hon har gett mig tillåtelse att göra det. Hon var svårt alkoholiserad när vi mötte henne första gången. Hon hade varit med om en tragedi. Hennes pojk hade tagit sitt liv. Hon klarade inte av den katastrofen utan började dricka och trösta sig med spriten, och den fick ganska snabbt grepp om henne. Hon umgicks i dåliga kretsar och blev mer och mer våldsam och vulgär. Men så kom Frälsningsarmén till Strängnäs då. Och hon fick liksom lite nys om oss. Hon hade en moster som tydligen hade varit frälsningssoldat en gång i tidernas begynnelse. Och det där gjorde att hon hade någon liten sådär. Så hon sökte sig lite trevande till oss. Och så småningom så fick hon kontakt med någon av våra vänner där. Och då föreslog hon att hon skulle få göra praktik på Frälsningsarmén. Och det var ju ett väldigt rabalde kring det där innan hon blev frälst. Att hon skulle få vara hos oss och verka. Så man måste ju vara nykter och allt det där när man ska jobba i köket. Och ja, det var inte alltid så lätt om man säger så. Tjejerna gjorde det jättebra att kunna bemöta det här svåra. Men så satt de och tittade på en sån där Jesusfilm i slutet av arbetsveckorna. Och då förstod hon hur det hängde ihop. Hon kom till mig en söndag och sa det där gamla uttrycket ni vet. I torsdag så tror jag att 25-öringen ramlar ner. Jag förstår hur det hänger ihop, sa hon. Hon hade blivit född på nytt. Nu har hon varit frälst och helt drogfri över 4 år. Och här i höstas så invigde vi henne till frälsningssoldat också. Det var en väldigt, väldigt gripande högtid. För hennes familj är ju inte alls alkoholiserad eller så. Inte hennes släktingar. Och alla kom ju på soldatinvigningen. Och de var ju oerhört gripna av vad Gud gör. Och jag glömmer aldrig, för en morgon satt vi på vår morgonbön. Och då sa hon så här: ja, jag gillar det bibelordet vi läste igår på bibeltimmen. Genom honom har vi tillträde till den nåd som vi nu står i. Tänk att jag får stå där också, sa hon. Och jag tänkte, nu är det annat ljud i skällan. Tänk att vi får stå i en nåd. Bara stå i ett nådestånd inför Gud liksom. I ett nådesläge. Du är benådad, älskade vän. Och därför kan vi också glädja oss i hoppet om Guds härlighet. Och vi har sjungit om himlen, vi har hört om himlen. Nåden gör att himlen blir en självklarhet. Och vi liksom ser fram emot den där slutnåden. Ni vet att det står ju faktiskt då att vi ska sätta allt vårt hopp till den nåd som ska komma oss till del när Herren Jesus Kristus uppenbaras. Har du tänkt på det? Sätt allt ert hopp till den våldsamma urladdning av vrede. Nej, det står inte så. Sätt allt ert hopp till den nåd som ska komma er till del. För Guds barn står i nåden. Och deras nådastånd kommer att krönas med den slutgiltiga härlighetsnåden. Halleluja! Då ska vi ryckas loss i de jordiska betingelserna. Och så ska vi få träda fram inför Gud i härlighet. Det blir en mycket intressant upplevelse. Och så kommer det som jag egentligen vill tala mest om här ikväll. Och det är det där att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det här var ju ett av reformatorn Martin Luthers favoritbibelord. Han menar att det här bevisar att det romerska systemet är korrupt. För det menar man att man kan göra goda gärningar och så kan man då förtjäna nåden. Och han såg ju att Bibeln säger precis tvärtom. Det börjar med nåden och sen får vi tjäna Herren av tacksamhet. Och han såg detta, att det börjar inte med att vi älskar Gud, utan det börjar med att han älskar oss. Det börjar med att han vänder sitt hjärta till oss i barmhärtighet och i nåd. Och så utgjuter han kärleken i vår hjärtan. Då först kan vi ju älska honom. Då först kan vi tjäna honom på rätt sätt. Det hjälper inte att göra döda gärningar. Men det är en underbar tacksamhetsgärd att få bära fram godhet och goda gärningar som en lovsång till Herren när man har blivit frälst. Så det är ett oerhört viktigt ord. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det här är identiteten hos en verklig kristen. Det här är det första och det djupaste och det viktigaste signalementet på en kristen. Faktiskt den avgörande faktorn skulle jag vilja säga. Om inte Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan så kan vi heller inte vara sådär bergsäkra på att vi tillhör honom. Det är identitetshandlingen för den som inte har Kristi ande, säger Paulus. Tillhör inte honom. Och det lär väl inte vara så svårt att förstå. Det är då väldigt direkt språk i alla fall. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och här står det, Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det finns ett tillfälle i Johannes evangeliet där Jesus tittar på de judiska ledarna och säger, jag vet att ni inte har Guds kärlek i er. Tänk vilken förfärlig utsaga. Det är väl en sak om man får höra det från någon uppretad broder på löt i Tabor på Lötgärdet. Men en helt annan sak om Jesus säger det. Jag vet att ni inte har Guds kärlek i er. Vilken chock! Men till de som man har fött på nytt så säger han, jag vet att jag har utgjutit min kärlek i era hjärtan. Hör ni? Vi ska slå vakt om det här och vi ska göra vår kallelse och vår utkorelse fast. Vi ska testa den kärlek som vi utgjutit in i våra hjärtan och den ska få flöda i strida strömmar så att den överbevisar både oss själva och världen och änglarna och demonerna om att vi tillhör honom som är kärleken själv. Det här är någonting så oerhört underbart. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han heter och signalementet på en sann kristen är att denna förunderliga kärlek rör sig i människans hjärta och formar hennes liv. Nu ska vi säga en viktig sak tror jag. Kärlek i Nya Testamentet är inte romantisk känsla. Kärlek i Nya Testamentet är inte romantisk känsla. Och naturligtvis så är vi tacksamma för att Gud har gett oss känslor. Att vi kan känna en underbar kärlek till Jesus. Jag har redan känt den. Blivit gripen av den här ikväll. Och jag kommer att få känna den tror jag tills jag dör. Om inte det blir något fel på själslivet. Men i sin substans och i sin innersta kärna är inte kärleken en känsla. Utan kärleken är en princip som styr våra val. Det lät inte lika roligt, men det är mycket effektivare. Och det håller i alla lägen. Kärleken är inte en känsla utan en princip som styr våra val och formar vår vilja. Och det är det som är så häftigt. För det betyder att då kan vi formas efter kärleken. Då kan vi liksom växa som ett uttryck för kärleken. Vi kan faktiskt öva oss i sann kärlek. Utan att vi är alldeles utom oss av eufori. Det är en princip som styr våra hjärtan. Den helige ande är ingen känsla. Det är Gud själv, den tredje personen i gudomen som har flyttat in och som leder våra liv. Han är hjälparen. Det måste betyda att vi behöver hjälp. Vad ska man annars med hjälpare till? Vad tror han vill hjälpa dig med? Naturligtvis att leva i kärlek. Bibeln säger tydligt, Theos agape estin. Gud är kärlek. Och om den heliga ande är Gud i egen hög person och flyttar in i dig, då lägger han ju inte av sig kärleken i farstun. Utan han kommer ju med den kärleken och drar in dig i detta. Och Guds kärlek är ju mäktig alltså. Den tål. Jag tänker på på första Korinthierbrevet 13 som säkert kommer att läsas i många bröllop nu i midsommarhelgen. Där det står om detta fenomen, denna styrande princip i de pånyttföddas liv. Att kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Eller tillräknar det onda, kan det också översättas. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den, och den upphör aldrig. Ni förstår att det måste vara mer än känsla. För man är ju kurka redan på den första där, liksom. Tålig och mild. Hur ofta är vi det känslomässigt? Otörliga ungar, sa farmor alltid till mig. Så det här är en bärande livsprincip ingjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som man har gett. Därför blir Guds folk ett stabilt folk. Halleluja. Ja, precis. Stabila kristna som inte far som vindflöjlar liksom för vindkasten. Vi är inte barn som kastas omkring för vindkast i läror och överdrifter och spektakel. Nej, vi håller oss bergfast i kärleken. Halleluja! Nu blir jag så salig så jag blir full i skratt här. Men det är inte för att jag tycker det är roligt, utan jag tycker det är härligt. Det är roligt också. Men det är framförallt underbart, alltså. Det här kan man göra ett litet test. Man kan ju läsa in Kristus här. Jesus är tålig och mild. Jesus avundas inte. Han skryter inte. Han är inte uppblåst. Han beter sig inte illa. Han söker inte sitt. Han brusar inte upp. Han tänker inte på det onda. Eller han tillräknar inte någon det onda. Han förlåter alltså. Han gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Allt bär han. Allt tror han, allt hoppas han och allt uthärdade han. Och han gav sig inte förrän det var fullbordat. Den upphör aldrig. Ser ni att det stämmer in på Jesus? Och det var inte alltid sköna känslor, framförallt inte på slutet när de gjorde honom så fruktansvärt illa. Då bar denna gudomliga princip honom som en vitglödgad låga ifrån himlen. Och så, om så ingen ängel kommer att hjälpa mig, så ska jag ändå ge mitt liv för de förlorade. Ske inte min vilja utan din. Det är kärlek när den är som absolut mest bärkraftig som princip och styrka. Och vilka segrar den vinner. Vilka segrar den vinner, vänner. Tänk om vi kan få lära oss att älska i den kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom helig ande. När jag gick på söndagsskolan i Vansbro så sjöng vi: Jesus, lär mig bedja. Jesus, lär mig tro. Jesus, lär mig älska. Älska så som du. Jesus, lär mig älska, älska så som du. Då förstod jag nog inte riktigt vilka enorma ord jag tog i min mun. Jesus, lär mig älska som du. Det betyder alltså inte bara när känslorna säger nu är det roligt, utan som en bärande livsprincip, ett beslut liksom med blod, svett och tårar som tar sig igenom tills härligheten springer en till mötes och man känner det var värt alltihop. Halleluja! Och allt står och faller med detta. Men nu tar du väl för stora ord i din mun. Jag tror inte det. Jag tror att jag törs säga på biblisk grund, på nytestamentlig grund, att allt står och faller med kärleken. För alldeles innan så har samma apostel sagt så här: om jag hade profetisk gåva och visste alla hemligheter, hade all kunskap och hade all tro så jag kunde förflytta berg, men saknade kärlek, så har jag ingenting. Ingenting! Alla dessa storheter blir till noll och intet utan denna bärkraft ifrån den helige ande. Vi kan vara så religiösa så att det fullständigt ryker religiositet om oss. Och vi går rakt mot helvetet. För mästaren skakar på huvudet och säger: jag vet att ni inte har Guds kärlek i er. Det där gör ni bara för att tävla i religiös prestige. Det är oerhörda värden som står på spel. Vi borde ropa allihop: käre Gud, fyll mig med din kärlek. Och gör ett under med detta stenhjärta. Så att det blir någonting av det jag bär fram. Det är så härligt när det står i Galaterbrevet 5 och 6. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Alltså religiösa ritualer, religiösa yttre betingelser. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Där skulle vi vara. Det beror inte på religiositet. Det beror på om vi har den här tron som rör sig i kärleken. Kärlekstron eller trons kärlek om du så vill. Det där är väldigt intressant, för ibland anar man i Nya Testamentets författares språk att de nästan ser att kärlek och tro är synonymt. När Jesus säger, när de frågar Jesus, vad är det allra största budet? Det yttersta, det yppersta budet, så svarar han blixtsnabbt. Hör Israel, Herren är Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Och sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget är större än dessa två bud. På dessa två bud hänger hela lagen och alla profeterna. Då har man gjort en sak viktig alltså. Men han nämner inte tron där. Och ändå så vet vi att utan tron blir det ju ingenting. Så det ligger i undertexten att den tro vi vittnar om är en kärlek som drabbar våra hjärtan. När tron kommer in så blir det så att det är inte bara ett statiskt, metalliskt, korrekt försanthållande av kristologin. Utan det är en kärlek som utgörs i hjärtat. En kärlekstro. Vad har du för tro? En kall, beräknande, fri religiös rutin. Blä, säger jag. Vräk ut det där trollet. Ta emot förnyelse i den helige ande. Och få en kärlekstro. En biblisk tro. Allt tror den. Vad stod det om kärleken? Allt tror den. Då måste du bo tro i den. Annars kan du inte tro allt. Ser du det? Det är kärlekstron, det är trons kärlek som utgörs. Och jag känner på mig att när pingstdagen var inne var de alla samlade med varandra. Det känner jag inte på mig, för det vet jag. Jag går händelserna i förväg. Och då kom plötsligt dånet som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och de började tala som anden bjöd dem att tala. Jag är säker på att där exploderade deras hjärtan i en helt ny tro. En ny trohet till Gud. Vi läser inte om så mycket lärjungakrångel i apostelgärningarna och breven som det var i evangelierna. Det bara krånglade om att vara i luven på varandra och höll på med allt det där som vi håller på med. Fastän vi skulle låtsas leva efter pingstdagen vi då. Nej du. Men när den heliga ande utgötts i deras hjärtan, då var inte felfria och de hade konflikter. Paulus och Barnabas, det var lite sådana där grejer. Men i det stora hela var det en helt ny tro som förflyttade berg. Alltså den där Petrus som hade lovat runt och hållit tunt. Efter pingstdagen som var beredd att bli martyr för Herren. För att det var en kärlekstro som bar honom. I Kristus beror det inte på religiositet. Det beror på om vi har den där kärlekstron. Min älskade vän. Jag är ju inte här bara för att säga att allt är bra, för då har vi ju inget väckelsemöte. Då kan vi ha ett insomningsmöte. Utan jag utmanar dig, har du kärlekstron? Eller har du den där kalla teologiska tron? Eller den där rutinmässiga, frireligiösa vanan som du kallar för tro? Så ut med trollen och in med heligheten och härligheten. Låt dig uppfyllas av den helige ande. Nej. När kommendör Samuel Logan Brengel hade upplevt det där helgelsens välsignelse som han kallade det för på sin tid, så gick ju han ut ifrån sitt skrivrum där och gick ut på gatorna i den där stan där han bodde. Och han upplevde att han var som döpt och genomsyrad i Guds kärlek. Jag älskar fåglarna i träna. Jag älskar djuren på marken. Jag såg mig för sig inte trampa på småkrypen. Jag älskade människorna, jag älskade allt, sa han. Jag var som döpt i Guds kärlek. Så beskriver han alltså detta, denna erfarenhet av den heliga ande. Oh, vad vi behöver detta. Det är underbart med tungotal och profetia och uttydning och tilltal och kraftiga, mäktiga saker. Övernaturliga ingripanden. Men det blir ingenting av det heller om det inte bärs av denna glödheta kärlek. Var är ni, älskade vänner? Är ni i kärleken? Jag tänker på det här, om man skulle göra ett kärlekstest, då skulle man sätta in sitt eget namn där då. Stein är tålig och mild. Stein avundas inte, han skryter inte. Han beter sig inte illa, han söker inte sitt. Han brusar inte upp, han tänker inte på ronda. Han gläder sig inte över orätten, han gläds över sanningen. Allt tror han, allt bär han, allt hoppas han, allt uthärdar han och han ger sig aldrig. Passar ganska bra på dig, broder, tycker jag. Men du känner dig säkert liten i det där. Men visst är det ett obehagligt och läskigt test. Läs in ditt eget namn. Käre Gud, det är magert. Ja, men det är ju därför du är här ikväll. För att bli beklädd med kraft ifrån höjden. Så att dessa lågor får börja flamma i dig. Vi tror väl på den helige ande. Vi är väl en pingströrelse, säger jag. Ja, men vi är det, ser du. Blod och eld står det överallt där vi går fram. Och elden är ju anden. Och han väcker denna underbara kärlek. Kom ihåg nu vad jag sa i början, att det är inte känsla och entusiasm, även om det naturligtvis finns med där, utan grundläggande princip som Herren föder och bär oss med. Oh, halleluja! Jag ska inte hålla på för länge här, men det är ju så underbart ämne. Efesierbrevet 3:18. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Och lära känna ett väldigt intimt ord. Det är en personlig erfarenhet, inte bara teori. Lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är så att det är viktigt här faktiskt. Så blir kåren, så blir församlingen, så blir väckelse kristna människor uppfyllda av all fullhet genom att lära känna Kristi kärlek. Och var bor den? Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är där han är, det är där han är, det är där han bor, det är där han brinner, det är där han älskar, det är där han vill ta dig i bruk och få dig ut i ett färgstarkt liv. Inte nödvändigtvis lika dramatiskt och bombastiskt och uttrycksfullt som Daniel Wiklund gestaltar just nu. För vi är olika som person. Och är du väldigt tystlåten och sådär, så får du vara det. Det är inte det det handlar om. Men du bärs av den där principen. Sen tror jag kanske att man behöver släppa loss ibland så att man inte blir förstenad alldeles. För kan man vråla och skrika ner i vinnebandy så kan man säkert prisa Gud också. Så jag tror ju att det där är lite att vi behöver bli lösta ibland och släppa ut detta, släppa ut kärleken till Jesus. Det lär väl inte vara något fel, det kan ju knappast vara fult i alla fall. Gud säger, Jesus säger, älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Det blir inte mycket kvar. Så det finns liksom ingen gräns för hur mycket vi får älska Jesus och ge uttryck för den kärleken. Men bara några sekunder till. Vi ska lära känna bredden och längden och höjden och djupet i Kristi kärlek. Har du tänkt på vad bredden är? Den famnar hela världen, generation efter generation. Alla kontinenter, kung och tiggare, uteliggaren och Queen Elizabeth. Den mest lärde professorn och söndagsskolbarnet. Alla är föremål för samma enorma kärlek. Det är enorma saker. En dag ska du få se när miljoner och åter miljoner står i den vitklädda skalan inför tronen. Wow, är varen så bred? Lär känna bredden, mina vänner. Den sträcker sig ut till de djupast falla. De som är obehagliga för andra att tänka på. De som är paria i samhället. Utanför så mycket det bara går. De värsta vi kan tänka oss. Den sträcker sig till dem också. Mm-hmm. Och måtte vi inte vara för fina för att gå till dem. Måtte vi inte bli för fina så vi inte går till dem när den är så bred. Ska den vara smal som en spång i frikyrkan när den och Guds vägnar är bred som en flod. Låt den få röra sig ända ut i ytterkanterna där djupsta synd av synder råder. Må den få fånga själarna, må den få hämta upp juveler för Herren. Det är en bred kärlek vi bekänner oss till, hörni. Inte bara liksom sådär magert frikyrkligt. Nu är ju jag frikyrklig och mager kanske också. Inte mager, men jag menar i kärleken 78 kilo. Men alltså, det får inte bli magert. Den ska vara bred.
när vi tänker på vår hälsa så ska vi kanske hålla oss smala, men inte här. Vi ska också lära känna längden. Tänk att Guds kärlek fanns i en förfluten evighet. Den har sitt ursprung i hans eviga natur. Den sökte sig in redan i Edens lustgård och gav löften till Adam. Genom hela bibliska historien sträcker den sig som en röd tråd. Från bibliska historien genom kyrkohistorien ända till vår tid. Och den sträcker sig in i en framtida evighet. Vet du, Bibeln säger, med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Det är längd. Den har ingen början. Den har inget slut. Då är det långt. Längre så blir det inte. Lär känna bredden, mina vänner. Lär känna längden. Alltså, jag tror att Jesus har slutat älska mig. Nej, du. Det stod ju här. Allt uthärdar den och den upphör aldrig. Så han gör inte det, så. Det kanske finns någon som har slutat älska dig för att de inte är fyllda med Guds kärlek. Men Jesus, han älskar dig än. Hör du mig? Jesus älskar dig än, han. Du kanske inte ens älskar dig själv. Du tycker att du är det bedrövligaste du har träffat. Det kan vara nyttigt att tänka så ibland, men inte för länge. För sen så talar Jesus om att han älskar dig. Och den kärleken räcker ända fram och in i evigheten. Lär känna djupet i den. Han var beredd att gå så djupt för din och min frälsnings skull. Han avstod från sin jämlikhet med Gud och blev som en av oss. När han till det yttre har blivit människa så ödmjukade sig ända till döden på ett kors. Gick ner i de absolut mörkaste och djupaste schakt som en människa själv någonsin har släpat sig igenom. Och skrek, min Gud, varför har du övergivit mig? Så djup är den. Så hög jag kan ej gå över den, så djup jag kan ej gå under den, så vid jag kan ej gå ut ur den, kärlek så underbar. Detta är Jesus, förstår ni. Det är därför vi har tältmöten, det är därför vi är så entusiastiska, det är därför vi sjunger. För att Jesus kärlek är en verklighet och världen behöver den, och den behöver den genom dig. Lär känna djupet i den, ingen har gått så djupt. Och sist men inte minst, lär känna höjden i den. Hur högt den vill föra dig. Ho, ho, ho! En dag så ska den lyfta dig upp högre än du någonsin har lyfts. Och den ska få ställa fram dig vitklädd, utan fläck och skrynkla, inför Guds tron i himlen tillsammans med myriader av andra blodtvagna, vitklädda själar. Och då ska du förstå höjden. Då ska du förstå höjden. Vi kan ana höjden av den nu, när den himmelska härligheten liksom skymtar för vår inre blick. Men då, när ridån är borta för evigt och vi ser rakt in i det som vi har förstått övergår all kunskap, då kommer vi att säga, ho, vilken höjd av kärlek. Var det detta som väntade på mig? Jag hoppas att ingen i tältet här ska vara helt utanför kärleken då och gå till evig natt och mörker, till evig synd och evigt hat, utan att du ska få vara med oss när han visar den ultimata höjden av den kärlek han har älskat mig. Ja, jag ska försöka få slut på det här, men så här då. I Johannes 12 så säger, i Johannes 15, förlåt, så säger Jesus så här i vers 9. Johannes 15 och 9. Och håll i er. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Låt oss stanna till där lite. Vad säger karln? Som Fadern har älskat mig. Han tar det om den intratrinitarianska kärleken. Alltså den kärlek som bor i gudomen. Från evighet till evighet. Faderns eviga kärlek till sonen. Som Fadern har älskat mig. Alltså det är ju något oerhörda. En fullständigt oreserverad bekräftelse av sonens vara och göra. En fullkomlig bekräftelse av den liksom accepterade ställning och den liksom totala samhörighet och tillhörighet som själva gudomen innebär. Det är fantastiskt, det är över vårt förstånd. Så som Fadern har älskat mig, och så säger han, så har jag älskat er. Men hjälp oss, Är vi typ älskade av Jesus eller? Vi är älskade med en enorm kraft. Och så säger det där att vi ska lära känna Kristi kärlek. Jag åkte förbi Forsmark och man hör Oskarshamn och så är det Barsebäck och de där fruktansvärt kraftiga kärnkraftverken. Där är det högspänning. Skulle man dra ledningar direkt ifrån kärnkraftverkena in till elvispen, då tror jag att det skulle bli katastrof. Det är alldeles för kraftig spänning alltså. Hela huset skulle antingen brinna ner, hela kvarteret kanske. Det skulle bli en sån där kärnolycka eller något sånt där. Jag kan så lite om kärnkraft. Ni som jobbar med det får väl undervisa mig. Men det är därför vi har transformatorer och ställverk. För att vi ska få beskedligt 220 volt in i våra hushållsuttag. Och det fungerar. Jag vet att bilden vacklar, men det är lite så. Skulle vi utsättas för Guds heliga kärlek i sin fullt exponerade version, så tror jag att vi skulle smälta och förgås. Ingen kan se Gud och leva. Lite av den där vibrationen finns där. Men när Guds kärlek kommer till dig och mig, hur kommer den då? Den kommer som Kristi kärlek. Den har tagit sin väg genom korset. Via Golgata. Den har banat sig igenom den tomma graven. Och den har uppstått på den tredje dagen. Så när Guds kärlek kommer till oss, så kommer den till oss som Kristi kärlek. Och vet ni vad det är för någonting? Det är någonting egentligen bortom hur fadern älskar sonen. För fadern behöver aldrig förlåta sonen. Och sonen behöver aldrig ta emot förlåtelse av fadern, eller hur? Det vore en förfärlig teologi. Nej, men när Guds kärlek kommer till oss som Kristi kärlek, så kommer den som den förlåtande, som den benådande, som den försonande kärleken. Jag säger det igen. När Guds kärlek kommer till oss, så kommer den till oss som Kristi kärlek. Och då kommer den till oss som en förlåtande, benådande, det är ett härligt ord, en benådande och en försonande kärlek som gör att relationer helas. Nu kommer absolut det sista, men hon är inte så mycket, klockan är bara 9, lite drygt. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er, med det tillägget att jag har blivit er försonare. Men så kommer vers 12. Det är knappt som man törs läsa den. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Hjälp. Hur har det gått? Det har gått väldigt dåligt. Och vore det här ett mänskligt projekt och vi vore utlämnade till våra egna resurser, så vore det här en förfärlig bibelvers. Nej men Jesus, är du inte riktig? Det förstår du väl att det aldrig går. Vi rycker ju luven på varandra för att vi har olika uppfattningar om vad det ska vara för färg på kaffeservetterna på påsklunchen. Det räcker för att vi ska bli osams i 30 år. Men det har funnits sådana saker, förstår ni. Man tar sig för pannan. Kyrkohistoria är inget roligt ämne alla gånger, må jag säga. Det har gått fruktansvärt dåligt för läsarna. Men hoppet är, och det hoppet bedrar oss inte, att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så ska vi älska med Jesus kärlek, så måste han per definition bo där. Och han måste få utrymme. Det är därför vi blev fyllda med den helige ande. Vi behöver döpa den helige ande. Vi behöver vandra i anden, tala i anden, tänka i anden, handla i anden, planera i anden. Vi behöver vara ett andens folk, ett pingstfolk, fylld av denna kärlek. Och vad står det då? När världen ser att ni har kärlek till varandra, då ska de förstå att ni är mina lärjungar. Är vi framme där? Inte riktigt. Men det är därför vi är här ikväll. Nu kommer det allra sista. Om vi ska älska så som han har älskat oss, med vilken kärlek ska vi då älska varandra? Jo, med den förlåtande, med den benådande och med den försonande kärleken. Inte som en känsla, utan som en regerande princip. Där har du väckelsen. Där har du väckelsen. Där har du väckelsen. När Guds folk blir översvämmade, inte bara av känslor för stunden, även om det är aldrig så underbart, utan översvämmade av detta hjärtebeslut av att älska så som älskare, mästaren älskade. Och vet vi, han förmår att älska den mest ovärdig och den minst älskvärde. För att han är kärlek. Det här ville jag ställa oss inför ikväll, och jag predikar precis lika mycket för mig själv. Låt oss spegla oss i Jesu ansikte ikväll. Hur är det med din tro? Är den en kärlekstro? Hur är det med din kärlek? Är den en troskärlek? Eller är den bara en känsla? Jag tror att vi behöver möta Gud ikväll. Tänk vilken potential som skulle kunna lösgöras ur det här tältet om Gud fick sin vilja igenom med oss. Jag ska be att sångarna kommer upp igen och tar vid. Och känner du att du vill ha förbön eller betjäning, så kom gärna och böj dina knän vid första raden, eller sitt på första raden, bänkarna här. Så finns det kära vänner som gärna beder tillsammans med dig. Vill du böja dina knän, så fungerar ju de där mattorna också jättebra att använda. Men nu är vi inför Gud. Jag ber under det att sångarna kommer upp. Ja, Jesus, jag har försökt att lägga fram det här som verkar inom mig. Och den nöd som jag upplever att vi behöver få hjälp med. Tack att du har gett oss hjälparen. Du såg att vi behövde hjälp. Och därför sänder du hjälparen. Nu ber jag dig, älskade Jesus, att du ska göra det här storundret med oss ikväll. Jag ber att du ska bota sjuka och befria fångna. Men jag ber om storundret. När du fyller oss med den helige ande och en kärlek som rotrycker själviskheten och lägger in en ny princip i våra liv. Åh Herre, gör ett väckelsens under i tältet ikväll. Ta emot oss när vi kommer springande, när vi kommer störtande in i din famn. Vi är desperata Herre, och vi behöver dig. Frälsningsarmen behöver dig. Pingstväckelsen behöver dig. Varje församling, varje troende behöver dig. Kom, kom, kom Jesus. Tack att du inte slutar älska. Du upphör aldrig. Nu lämnar vi oss helt åt dig. Amen.